Lappland är det land där det finns sådana djur som människorna inte riktigt känner. Hur går det då för dessa djur att uppehålla livet? Men människorna torde veta att det i denna landsdel finns ett visst slags djur, sådana billiga, anspråkslösa varelser som klarar sig i ett land där andra djur ej kommer till rätta med livet. Och dessa djur släpps inte av människorna till bättre landområden, fast man inte vet hur de uppehåller livet i sin landsdel. Människorna tänker att det inte passar sig att ens låta dem hållas där de hittills funnits. De bör klara sig med mindre utrymmen.
Klara sig med mindre utrymmen, det är en konst som samerna fått lära sig. Också på det kulturella området har samerna blivit tillbakaträngda. Då samerna kristnades gjorde prästerskapet sitt bästa för att utrota samernas gamla shamanistiska religion och den lestadianska väckelsen försökte till och med bannlysa jojkdiktningen. När det gäller undervisningen har majoritetsfolken ibland varit självsäkert beskyddande, men oftare gjort sig skyldiga till försummelser. Ännu idag finns det skolor i Lappland där samebarnen inte kan få någon som helst undervisning på sitt eget språk. Så det är inte så märkvärdigt om sameförfattaren Johan Tori med lite bitter humor talar om Lappland som ett land där det finns sådana djur som människorna inte riktigt känner. Ett bra sätt att lära känna ett folk är genom dess litteratur. Vi vet att samerna har en rik och framstående muntlig berättartradition och det har vi vetat länge, men när får vi se mer än enstaka prov på den? Redan på slutet av 1600-talet upptecknades och trycktes jojkdikter och allt sedan början av vårt sekel hade funnits samiska författare som skrivit på sitt eget modersmål. Den norske sameförfattaren Matti Aikio har i sina självbiografiska böcker berättat mycket om hur det är att vara same när det är som värst. Han förbannar sin stora olycka, att vara född av fel folk på fel plats på jordklotet. Hans svenska kollega Johan Tori såg ljusare på samernas situation, också om han, som vi hörde, kunde ironisera över den. Tori, som aldrig gått i skola, skrev sin berättelse om lapparna på samiska och fick den utgiven 1910 och sedan översatt till flera språk. Liksom i en senare bok, Från fjället, berättar han här om samernas dagliga tillvaro, om renskötsel, kåtliv och folktro. Tori skriver öppet och konkret om en underfundig humor som gör det lätt att förstå att han blivit populär också utanför sin egen krets. Stora chanser att bli populär har också Andreas Labba. Han ger i höst ut sin första bok, en självbiografisk berättelse som han kallat Anta. Andreas Labba är 62 år och har 9 månaders skolgång bakom sig. Boken har han skrivit på samiska, men den utkommer översatt till svenska. Labba skriver ner sina minnen och sånt han hört äldre berätta om och boken blir därför till stora delar ett dokument över en tid som varit.
Anta låg vaken och iakttog när elden sakta slocknade i eldstaden och upphörde att lysa. Det var bara lite glöd som glödde och skiftade en aning i rött. Han tittade ut genom rökhållet i kåtan och såg stjärnorna så klara och lysande. Himlen var helt molnfri. Endast vinden blåste mot träden som susa. Ingenting annat hördes utifrån. Så tyst var den kalla vinternatten. Anta tänkte sova men kunde det inte. Han vände sig på sidan igen och när Kairiks fru hörde att han rörde sig lite slog hon svagt med glödkäppen mot stenarna i eldstaden så att Anta hörde att hon var vaken.
Det var den tiden då alla samer bodde i kåtor, då knappast någon av dem hade radio och då kontakterna med yttervärlden överhuvudtaget var mycket knappa och sporadiska. I Labbas bok finns mycket av det som vi tycker att det är exotiskt och spännande. Men han spelar inte på Lapplandsromantiken utan beskriver renskötsel och akjefärder på ett sakligt och verklighetsnära sätt. Och han glömmer inte bort det som var svårt.
Detta år hade de motgångar på alla sätt. Först och främst dog farfar redan på vårvintern. Sedan blev mor så sjuk. Hon fick åter en farsot. Och det var inte bra på något vis, tänkte Anta för sig själv. Det var den sommaren när gamle Raisi blev blind under flyttningen västerut och inte längre såg att följa Sitan. Han ville då själv bli kvar medan sönerna under högsommaren var med Sitan i fjällen. Det var naturligt att sönerna inte tyckte att det var så behagligt att lämna sin blinde far ensam för flera månader. Men vad kunde man göra? Det fanns ingen annan utväg.
Det som är speciellt intressant i Labbas bok är vad som kommer fram om majoritetsfolket, om oss. Så här kunde det till exempel gå för åldrande samer.
De gamla var bortaktionerade av församlingens ledande för ett års tid. Den som ropade in de stackars gamla människorna vid auktionen för lägsta pris, han fick ta den på underhåll för ett år i taget. Det var det vidrigaste lidande som samer någonsin har fått utstå. Och det var bönder som ropade in dessa gamla. De fick svälta och frysa och lösen åt skinnet av dem.
Här dokumenterar Labba övergrepp från majoritetsfolkets sida som lyckligtvis inte längre förekommer i lika stor utsträckning. Man kan tvärtom skönja en allt mer respektfull och förståelsefull inställning till samerna överallt i Norden. Men en annan sak som Labbas berättelse också vittnar om vill man inte gå miste om. Det är den stora hänsyn, man kunde kanske kalla det noggrannhet, som samerna visar varandra i det dagliga umgänget.
Kvällen var snart till ända. Anta tittade in i de andra kåtorna och hälsade på gästerna. På aftonen gick även gästerna till de andra kåtorna och framförde hälsningar från husmödrarna och barnen i sina egna hem och även från andras. För den tidens människor var det så nödvändigt och självklart att framföra hälsningar till de människor till vilka de var sända. Man skulle föra dem ända fram till dem, och om man inte utförde det så var det inte riktigt bra. Och den var inte riktigt trogen som inte framförde hälsningar dit de var sända.
Labbas ödemarksbok vimlar i själva verket av människor, och det är om deras relationer till varandra som boken egentligen handlar. Det kan vara relationerna inom en familj, mellan familjer eller inom en sameby, eller så utåt, relationerna till majoritetsbefolkningen. Det är ofta finmönstrade mänskliga förhållanden Labba visar fram, och det gör han på ett ganska kärvt direkt sätt som låter en förstå att han många gånger förberättat det han nu skrivit ned. Men vad händer om en same inte skriver så klart och enkelt som folk tydligen väntar sig att en same skall skriva? Det kunde Erik Nilsson Mankok berätta om. Hans roman Mitt lassokoppel avslogs på flera förlag innan han själv var ute 62. Boken var skriven på svenska och har sedermera kallats både den första sameromanen och en stor svensk roman. Men ingen lade märke till den förrän Per-Olof Sundman 2 år senare skrev en lång entusiastisk presentation i Ord och bild. Nu är det verkligen så att Mankoks roman är en svårtillgänglig bok. Han skriver om samelivet, liksom Tori och Labba, men han skriver också om nutiden. Spänningarna mellan välfärdssamhället och renskötarsamhället är starka, liksom spänningarna inom renskötarsamhället självt. Och Mankok skildrar dessa spänningar på ett kringgående, suggestivt sätt. Redan terminologin är hans egen. Orden same och lapp nämns till exempel aldrig. Istället kallas de som lämnat renskötseln desertörer och de som stannat kvar partisaner. Också handlingsmönstren återges på ett ofta mycket gåtfullt sätt. Bakom den enkla titeln Mitt lassokoppel döljer sig en svårdechiffrerad psykologisk och semantisk thriller, kunde man säga. Men de som löst skiffret försäkrar att det lönar sig mödan. Och varför inte ge en samisk författare samma chans som en Rob Grier eller Claude Simon? I Mankoks bok får vi dessutom se oss själva som medaktörer i majoritetsfolkets roll, och inte heller nu är synen särskilt tilltalande. I sin artikel om Mitt lassokoppel påpekar Sundman att det är en gammal samisk tradition att ibland när man berättar undvika klartext och istället uttrycka sig i omskrivningar, symboler och mångtydigheter. Men samerna förstår sig också på att använda symbolerna enkelt, som i Mattias Anderssons stora jojkdikt Renarna på Aulavouli.
Anna sitter i kåtan, makar i bränderna, makar och blåser, makar ihop, blåser. På Aulavuolis jökel springer renarna runt, springer runt, springer runt. Jag går, springer, ser hur Anna hukar och rör runt i bränderna, blåser. Barnen var i båten, en stor fastnade. Barnen, barnen gråter. Mamma kastade den i sjön. Barnen var bara rädda för den stora fisken. De var bara rädda för den stora fisken. Men de tänkte nog, Aulavuolis vackra renar är bättre. Aulavuolis högväxta renar är bättre. Se dem, de många bläsiga, bläsiga. Renarna med de vita prickarna på nosen, de gråvita, de snövita. Renarna med de framåtriktade horntaggarna. renarna med de höga vajande hornen, de snedställda hornen, de höga vajande hornen. Se den på göken, 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 Olavuolis gökel, farligeden. Många högväxta renar, mina är de, på Olavuolis gökel. Nej, inte bara mina. Den har sugit en stor jord, sugit till sig och slukat den stora sprickan. Olavuolis gökelspricka, Olavuolis gökelspricka har sugit till sig, mången vacker ren. Farlig är Olavuolis gökel, farlig, 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 så, 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 vaja, vaja, vaja. Men nu är jag gammal vorden, gammal vorden, gammal vorden, och mina högväxta har förändrat sig, förändrat sig, förändrat sig. Det är inte mer, mången högväxt ren. De snövita, de blässiga, de gråvita, renarna med vita prickar på nosen, renarna med de snedställda hornen, renarna med de framåtriktande horntaggarna. Med de höga vajande hornen, de vackra som helst gick ensamma. Då när jag var mannen på Olavuoli, mannen på Olavuoli, mannen på Olavuoli, på Olavuoli, Olavuoli, Olavuoli. Under Olavuolis gökel, under Olavuolis gökel, sitter en människa i kåtan och blåser, rör i bränderna, rör i bränderna. Blåser, blåser, blåser. Makar ihop glöden, blåser. Makar, makar, blåser, blåser. Och det är vi två. Vårt minne, minnet om oss försvinner, försvinner. Vi glömmer och vi glöms. Vi är båda gamla.
Det här var utdrag ur Mattias Anderssons stora jojkdikt Renarna på Olavuoli, som ursprungligen bandades av Sveriges Radio. Docent Israel Ruong, som själv var med, berättade i sin bok Samerna att Mattias Andersson sagt att han ville ge sitt testamente. Men det var ändå först vid ett senare tillfälle då dikten avlyssnades som dess värde blev uppenbart. Ruong har nu översatt dikten och den har tryckts åtminstone 3 skilda gånger på svenska. När man kommer på en dikt av den här kvaliteten, som mest av en slump blivit känd, frågar man sig, och frågan kunde gälla den samiska litteraturen som helhet. Finns det mer av det här slaget som vi helt enkelt inte vet om? Frågan går till magister Karl Nikkul, sekreterare för Lapins Ivistysseura och Nordiska samerådet.
De flesta personer bland samerna har sin jojk. Det finns således mycket jojkar, men då de är så personliga så är det inte så lätt att komma åt dem.
Vad beror det på att det är så väldigt sällan man stöter på en jojk?
Om man inte kan språket så har man inte stor fröjd av dem heller. Det kan hända att det inte tills vidare har intresserat så mycket annat än musiketnologerna.
Men tror ni inte att jojkar med fördel kan översättas?
Ja, deras ord är i allmänhet så korta. Den här jojken var mera berättande än vad det i allmänhet är. Och till exempel hos skolterna hos oss, deras jojkar skiljer sig ganska mycket från de skandinaviska samernas jojkar. Därför att de är också ganska långa och de berättar mera om händelsen.
Men då kanske just skoltlapparnas jojkar vore särskilt väl ägnade att översättas?
Jo, jag tror det. Jag tror det. Och en stor del av dem har nog bandats.
Har man gjort några försök att översätta dem också?
Inte så vitt jag vet. Någon enstaka kanske, men inte i allmänhet. Inte har man gått igenom dem med den tanken.